Då vill jag tacka först Ola för att han har kallat mig hit på vägen av församlingen Sankt Johannes att hålla ett nytt föredrag. Och vi beslutade för ett par månader sedan att tala över de två regementen, det andliga och det världsliga ledarskapet. Och ursprungligen skulle jag ha två föredrag. Det var ett om vad Bibeln säger om den världsliga myndigheten. Och sen skulle jag ha ett annat om kyrkan och staten i historiskt perspektiv. Nu utgår det andra föredraget, men det första blir lite längre. Så vi ska dela upp i tre delar. Så jag tror att vi kör cirka 20 minuter, sen har vi en liten paus och sen ungefär 20 minuter till. Sen är det en liten kafferast, tror jag, det står i programmet. Och sen kommer sista biten efter kafferasten. Så vi ska börja i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vad säger Bibeln om den världsliga myndigheten? Guds kungarike, Guds kungadöme. Jesus han använder dessa orden många gånger i evangelien. Och vi finner dem också i resten av Nya testamentet. Den enklaste definitionen på Guds kungarike, det är Guds nådiga härskarmakt i de troendes hjärtan vid evangeliet, genom evangeliet. Det här riket, Guds riket, det är inte på ett särskilt ställe, det är inte på ett bestämt ställe. Det är överallt där Guds ord blir förkunnat och hans sakrament förvaltat efter hans ord. Nät bundet till orden Guds kungarike är ordet kyrka. Dessa är faktiskt, kan man inte skilja åt. Guds rike, det är Guds styrande hand. Kyrkan, det är alla de som tror på evangeliet. Genom förkunnelsen av evangeliet blir Guds rike, kommer det till människor. Och människor, de blir bragt in i Guds rike. Att vara medlem av Kristi heliga kristna kyrka och att vara en del av Guds rike, det är en och samma sak. För genom evangeliets budskap om förlåtelsen vunnit för oss vid vår frälsares verk blir vi bragt till tro. Vi kommer till tro genom det. Ved tro är Kristi rike inne i oss och ved tro är vi medlemmar av hans kyrka. Gud, han har också ett annat kungarike. Han har två. Kristus, han härskar inte enbart i kyrkan, men han härskar också i världen. Hela historien är under hans fötter. Alla kungarika och jordiska härskare måste till slut böja sig för hans vilja och foga sig efter hans mål. Innan sin himmelfart uppsummerar Jesus själv sin styrande aktivitet. I Matteus 28:18 säger han: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och Paulus utbryter i lovsång för Kristus i himlen, där han härskar över alla ting till det bästa för kyrkan. I Efesierbrevet 1:22-23 säger Paulus: allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. På detta sätt kan vi kalla det för det andra kungariket när Kristus regerar över all världen, all tid och all historia. Men vanligtvis när vi talar om Kristi andra kungarike så hänvisar vi särskilt till de världsliga myndigheterna, till staten. Gud har placerat oss kristna i och under det andra kungariket. Vi har dubbelt medborgarskap. Vi är medborgare av Guds rike genom tron på evangeliets löfte. Vi är också medborgare av detta andra kungariket genom att vi lever i den här världen. Det första riket, I det första riket regerar Gud genom sitt ord. I det andra riket regerar Gud genom myndigheterna. Det första riket ger oss ett evigt hem i himlen och drar vår uppmärksamhet mot andliga saker. Det andra riket koncentrerar sig om vårt midlertidiga, men dock så viktiga hem här på jorden. Även om det första riket är det klart viktigaste av de två, så kan vi inte ignorera det andra kungariket. Gud står själv bak alla myndigheter och har givit dem makt över oss. Guds ord berättar för oss om alla välsignelser han vill ge oss genom myndigheter, genom överheter. Och det berättar oss om våra förpliktelser överför densamma överhet. Hur börjar överheten? Överhetens början. När vi vet hur viktiga de två kungadömen är, kyrkan och den världsliga myndigheten, så kan det kanske komma som en överraskning att Gud inte berättar oss för oss just hur och när han etablerade de två kungadömen. Han säger inte det exakt. Men Gud står ändå bak båda två. Han ger dem båda värdighet och ära och makt. Att förkasta dem är detsamma som att förkasta Gud. Hur kan vi då tala så säkert om dessa två kungadömen när det inte finns några ord från Gud som utlägger precis vad de är? När vi ser hur Gud handlar med oss människor, så uppenbarar en enkel sanning sig igen och igen. Antingen skapar Gud ett behov, eller så låter han ett behov uppstå innan han täcker det och uppfyller det. Vi ser det redan i skapelsesberättningen. Gud förde djuren till Adam i par. Varje djur hade sin egen make. Men för Adam fann han inte någon hjälp sådan som anstod honom. Gud, han uppenbarade först ett behov för Adam. Och så, för att Adam skulle tacka Gud, så uppfyllde han Adams behov vid att skapa Eva. När Gud hade tillfredsställt behovet för var av dem, så befallde han hur familjen skulle börja. Han lät först ett behov uppstå, ett behov hade uppstått, och Gud, han täckte det behovet. Kyrkan börjar sitt arbete på bakgrund av ett behov som hade uppstått redan i första Mosebok, kapitel 3. Där läser vi om människans fall i synd och om Guds stora nåd i sitt första löfte om frälsaren. Detta löftet skapade tro hos Adam och Eva. Men löftet av frälsaren satte inte en stoppa för synden. Vid slutet av kapitel 4 i första Mosebok är det helt klart att synden inte kom till att försvinna. Lika klart är det att löftet om frälsaren heller inte kom att försvinna. Den medvarande till närvaran av både synd och Guds nådiga löften gjorde ett behov tydligt. Adams trofasta, trogna barn var i behov av att fira Guds tjänst, att offra till Gud. Synden behövde att bli satt på plats av Guds ord i lag och evangelium. Hedningar behövde att få höra lagens budskap och löftet om frälsaren. Så vid slutet av första Moseboken 4 var kyrkan i funktion genom att de troende kallade på Herrens namn. I den offentliga gudstjänsten bekände de sin tro, gav offer och förkunde, predikade evangeliets löfte. Ett behov hade uppstått och Gud hade täckt behovet. Vad så med Guds andra kungadöme? Vad med den världsliga myndigheten? Hur snabbt upptäckte människor att det var behov för civil ordning i sitt syndiga samhälle? Behovet av yttre ordning blir mer och mer synligt från och med första Mosebok 4. Där läser vi om historiens första mord. Abel mördar sin bror Kain. Gud uttalade själv vilket straff Abel skulle få och han hittade ett sätt att sätta det ut i livet på. Men mordet stoppar inte vid Kain. Och trots av straffet för det första mordet, oordning och respektlösheten ökade och det gjorde antalet mord likaså. Lamek mördade, vet vi, och talade stolt om det efteråt. Första Mosebok 6 berättar för oss att på Noas tid var jorden full av våld. Civil ordning hade kollapsat. Det mänskliga förfallet var så uppenbart att enbart förstörelsen genom syndafloden kunde kurera det. Det hade uppstått ett behov för en institution som kunde handhäva civil ordning, och om den redan fanns så behövdes en drastisk reform. Då Gud talade till Noa efter floden så verkade det som om Gud förväntar den civila myndighetens tillkomst. Gud säger: den som utgjuter människoblod, hans blod skall av människor bli utgjutet, ty Gud har gjort människan till sin avbild. Här uttrycker Gud sin vilja att en mördares blod ska utgjutas av någon annan. Varför? Därför att Gud skapade människan i sin egen avbild. Det är sant att kärnan av den här avbilden förstördes då människan fall i synd. Det är också sant att syndens gift följer generation efter generation. Men Gud hade redan lovat frälsaren som skulle krossa ormens huvud. Genom verket av kvinnans avkom, han som är vår bror och vår frälsare, genom hans verk skulle oskuld och helighet genomrättas. Genom förkunnelsen av löftet om frälsaren hade Gud redan börjat att genuppbygga sin avbild hos Adam och Eva, hos Noa och hos alla de andra som kallade på honom på bakgrund av löftet om frälsaren. Och det är Guds vilja att de som litar på honom ska få hans bild fullständigt genomrättat i himlen. Men vi är inte i himlen ännu. Vi är fortfarande på jorden. Mord förekommer och mord ska straffas. Mord tar bort från offret hans nådatid. Det tar bort från honom den tid som är avsatt för honom att få höra evangeliet och att få komma till tro. Mord, det är en så grov förbrytelse att de som tar liv förtjänar att förlora sitt eget liv. Gud säger att det ska vara så. Men han berättar inte vem som ska handla den här lagen. Han ger inte offrets familj rätten att ta mördarens liv. Han ger heller inte uppgiften till kyrkan. Gud tillåter aldrig att människan tar lagen i egna händer. Men ändå är det uppenbart att någon måste handhäva lagen. Uppgiften tillfaller den civila myndigheten, Guds andra kungadöme. Tyvärr har myndigheterna som Gud har satt över oss inte alltid varit den välsignelse som Gud hade i tanken. Ofta har de främjat orättvisa istället för rättfärdighet. De har främjat våld och hat istället för fred. Detta är ett resultat av syndafallet. Konsekvenserna av det här fallet sprätte sig till alla institutionerna som Gud hade etablerat för människans välsignelse. Synden förstörde Adam och Evas familj. Det blockerade enighet i kyrkan eftersom de flesta förkastade löftet om frälsaren och började med sin egen avgudadyrkan. Men att människor går emot Guds intentioner gör inte Guds intentioner ogiltiga. Gud kallar myndigheten till att tjänas med välsignelser för sitt folk och regera på det viset historien så att på trots av mänsklig dårskap så sker Guds vilja. Ska vi tala lite om Israels myndighet, Israels överhet? I de fyra sista Moseböckerna etablerar Gud själv Israels myndighet. Israels myndighet var olik all annan myndighet. Den skulle spela en särskild roll i frälsningshistorien. Det var inte en myndighet som Gud gav för hela världen. Det var inte en myndighet som Gud sa skulle imiteras i alla dess former och funktioner i andra nationer. Israels myndighet etablerades enbart för gamla testamentets Israel, så att Israel skulle förbli det redskap i Guds nådiga löftet om frälsaren. Israel, de var också snabba med att gå emot Guds vilja. De giftade bort sig med andra folkslag och började att ta efter dessa folkslagens avgudadyrkan. Det här ville sannolikt bringa fördärvelse över dem, och de visste det. Där som nationen Israel försvann ville också löftet om frälsaren försvinna. För att inte nationen Israel skulle försvinna och därmed också löftet om frälsaren, etablerade Gud en nation för efterkommarna efter Abraham, Isak och Jakob. Från Mose tid fram till Kristus stod fram på jorden var Gud särskilt nådig mot denna nation, Israel. På trots av Israels otrogenhet och stavhet bevarade han nationen. Han brakte dem tillbaka till sig med att uppenbara sin allmakt. Men på grund av deras avgudadyrkan och dårskap korsade han nationen också, Jerusalem och templet. Men efter 70 år i exil brakte Gud judarna tillbaka till Jerusalem. Gud, han hållde sitt löfte på trots av deras dårskap. Han genuppbyggde byen och templet. Gud tillät inte att löftet om frälsaren försvann. Han bevarade Israel på trots av deras dårskap. Mose avskeds tal i slutet av femte Moseboken är Israels grundlag. Den uppsummerar hela Guds lag till Israel. I denna grundlag, i denna konstitution, finner vi huvudsakligen tre typer av lagar med en hög grad av sammanblandning mellan de tre lagarna. Den första lagen vi finner är morallagen. Där uppsummeras i de 10 budorden, och denna lag är Guds vilja för alla folk till alla tider. Den gäller alltså också oss. Och det vet vi utifrån att Jesus själv repeterar huvudprinciperna i de 10 budorden i Matteus kapitel 5. Den andra typen av lag Israel fick var ceremoniallagen. Den reglerade gudstjänstelivet till Israel med omskärelse, offer, heliga dagar, prästernas ritualer och liknande. De flesta av dessa ceremonier var symboler på frälsaren och hans verk som Hebreerbrevet visar oss. Med en gång Jesus hade kommit och uppfyllt alla lagens bilder på sig själv, så blev den lagen upphävt. Den gäller inte längre. Det betyder att ceremoniallagen inte är något vi ska följa idag. Paulus säger det så i Kolosserbrevet 2. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Den tredje formen för lag som Israel fick var den civila lagen.
Den civila lagen etablerade ett system av domstolar för folket. Domstolarna utmätte straff för kriminalitet som blev anhävt av domare och äldste. De hade också ansvaret för att skydda dem som olyckligtvis fällde, dödade en annan människa utan att ha intentioner om det. Domstolen hade inkallningslagar till försvaret, ekonomiska lagar om att ta betalt för ränta och lagar om äktenskap, skilsmässa och arv. Allt det här i Femte Mosebok. Den civila lagen fungerade som ett relativt komplett lagverk. Nu ska vi igen komma ihåg att Israel hade en särskild plats i historien. Israels myndigheter som var givet av Gud skulle tjäna en hänsikt, nämligen att bevara löftet om frälsaren som var givet redan i Första Mosebok 3:15. Just för på grund av den här funktionen var en religiös funktion blandat med Guds myndighet till Israels religiösa och civila lagar. Det var en sammanblandning mellan religiös och civil lag, något som inte ska förekomma i vår tid, men det förekom för dem i Israel. Avgudadyrkan straffades med döden. Likaså straffades upprorska barn med döden. Domare var både sekulära domare och religiösa domare. Olösta mord krävde både en religiös och en civil dom. Det var en kraftig sammanblandning mellan religiös och civil lag. På grund av den unika funktion Gud gav till Israels myndigheter kan inte vi kopiera alla detaljer till dagens myndigheter. Men det finns ändå några allmänna saker vi kan lära oss av Israels grundlag, Israels konstitution och av Israels historia. Och det ska vi säga lite mer om.